här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
När man plöjer marknaden och skapar något nytt får man bjuda på väldigt mycket på toppen som vi sen hittar då affärsmodellen för.
Välkommen till Kjellander och Björk och vår podcast om framtiden. Vi poddar nu live från Good Tech Conference som i år har temat intelligens. Fast egentligen inte. Det här är ju också ett kivavsnitt innan själva konferensen, Andreas. Mm.
Ett förspel. Ja.
Förpoddning sa du förut.
Ja just det, nu säger jag förspel. Men det är ett förspel för vi har faktiskt möjligheten att få... vi har bjudit in några utvalda gäster som också kommer delta på konferensen. Mm. Och en av dem har vi med oss idag och han heter Petter Ekman. Varmt välkommen.
Tack, tack, tack.
Och jag gillar att du sa bjudit in. Vi sitter på Great Space som är Petters företag och poddar. Så det är ju lite, är det vi som har bjudit in?
Vi kan väl reda ut det sen, ja, tänker jag. Vi har ju faktiskt poddat härifrån tidigare, från er poddstudio.
Jajamän, jajamän.
Så kul att vara här.
Ja, tack för att ni vill komma hit.
Vi är gäst hos dig och du är gäst hos oss.
Ja, det är faktiskt premiär för mig att podda i det här rummet. Så ja, du, magiskt.
Du har typ bara betalat för det.
Ja, än så länge.
Ska jag presentera dig, Petter? Du är då vd och partner på Northworks.
Stämmer.
Och det är alltså då, nu är vi på Great Space, men det är en del av Northworks. Och det är en coworking-operatör, säger jag då, som liksom specialiserar sig på marknaden utanför storstadsregionerna. 10 års erfarenhet som finansiell rådgivare. Därefter också då 3-4 år med liksom diverse uppdrag för att locka investerare, företag, arbetstillfällen till regionen. Affärsängel också.
Ja,
typ. Stämmer.
Ja, men i början någonstans där. Nej, men jag har ju alltid jobbat med att hjälpa andra människor. Något jag alltid gjort i olika roller jag haft, både i finansbranschen och när jag jobbar på Sundsvalls kommun med näringslivsutveckling. Nu är första gången som jag verkligen kan göra genom att investera min tid i det jag vill och brinner för, och det lilla kapital jag lyckas skapa upp. Och sista åren här har jag väldigt flitig att jobba med det helt enkelt. Så att affärsängel kanske inte i traditionell bemärkelse, men man måste ju börja någonstans. Mm.
Du ska ju då, om vi pratar Good Tech Conference kommer upp här. Där ska du också, du ska ha en keynote här. Vad ska du snacka om? Kan du ge oss några?
Ja, alltså huvudspåret är väl egentligen, det är ju under UX-linjen, så user experience-delen. Så egentligen handlar det om hur man skapar rätt förutsättningar för människor att lyckas med det de vill. Det är liksom grunden egentligen. Hur man skapar kreativa, stimulerande, inbjudande, inkluderande miljöer. Mm. Där människor vill träffas och skapa saker tillsammans.
Så i få ord då, vad har fysiska miljöer för betydelse för tillväxt och attraktionskraft?
Jag skulle säga allt. Det är så här, vad ska man säga? Man kan säga att du kan göra, man brukar prata om property value och intellectual value. Mm. Och då brukar vi säga i Great Space-lokaler att intellectual value beats property value every day. Och det hatar ju fastighetsägare och typ kommunalråd och annat att man säger det, för att det är så viktigt med att man har Sveriges vackraste stad och alla de här bitarna. Mm. Men vi brukar alltid säga att det är jättebra om du har vackra lokaler, vackra städer och annat, men om du inte har människor, det spelar ingen roll hur vackert och fint det är.
Nej.
Så att vi tycker att kreativt stimulerande och vackra städer, lokaler, miljöer, det behövs för människor ska vilja komma dit. Men sen när du har fått människorna dit så är det att skapa för innehåll som gör skillnaden.
Ja.
Typ exempel Sundsvalls stad. Vi har jättefin stadskärna och vinner priser, men det finns ingen lekpark i stadskärnan, så barnfamiljer är inte inne i stan. Nu är en sån här grej, user experience här seende. Mm. Samma sak vår lokal. Nu har vi en poddstudio, vi sitter här och pratar och det drar människor hit. Mm. Och det är ju jättekul. Mm.
Den bästa, för det är ju en intressant start tycker jag verkligen, när man pratar om coworking och man kommer till liksom den här arbetsplatsen. Ja. Det du säger här med den här inkluderande, liksom stimulerande miljön, är det det som är, liksom, är det också din vision av den liksom ultimata arbetsplatsen, eller hur ser den ut?
Ja, men både och. Alltså, en sån här miljö passar ju inte alla alltid. Det gör den faktiskt inte. Men i stort sett de flesta trivs i en sån här miljö. Man kan säga att alla som inte vill ha ett eget kontor och drifta dig, de passar in i en sån här miljö, eller att man känner att man vill fokusera på sin grej. Men sen är det så här också, de öppna miljöerna, mycket kontakter, träffar mycket människor. Det är inte alla som vill det. Vissa vill verkligen sitta hemma på sin kammare, sitta och jobba hemma eller låsa in sig till ett kontor och bara fokusera på sin grej. Och det är helt okej, det får man göra. Vi har sådana som sitter i våra miljöer och vissa dagar gör det. Man låser in sitt mötesrum och sitter och bara jobbar, grottar ner sig där man vill. Så att är man en sån person som absolut inte vill ha med andra människor att göra, då är inte det här ett ställe för dem. Och det är ju, finns sådana, om det finns ett fåtal. Alla andra som tycker det är kul att träffa människor på dagarna, de drivs, de attraheras av de här miljöerna.
Och där, Andreas och jag har ju haft förmånen att träffa många gäster här på podden, och en pågående, framförallt 2019 nu, så tycker jag en pågående återkommande diskussion är att vi äntrar ett så kallat partnerparadigm, att liksom nätverk och partnerskap är liksom vägen fram för sunda verksamheter, sunda affärer. Och då tänker jag att nätverksbaserad, liksom, att man jobbar mycket med, ja, men som Helene Barnekow säger, go out and make unexpected friends. Det sker ju bara i mötesplatser som man inte kanske, där inte bara sådana som mig rör sig där.
Absolut. Ja, men det är ju grunden till varför det här fungerar. Vi tar man traditionella kontorshotell som jobbar med en fin lokal och sen låter människorna jobba där och inte skapa något innehåll. Då händer inte speciellt mycket. Det vi har haft fokus på, det är att jobba med innehållet. Och det är hela skillnaden. Att få en mängd olika människor att attraheras baserat på att få olika typer av innehåll, så att det inte blir samma människor som kommer på alla saker. Vi arrangerar alla event vi har. Vi försöker liksom driva olika typer av möten till våra miljöer. Det är den ena grejen. Sen den andra grejen som du är inne på, det är den att varje dag nästan så skapas en ny affär i någon av våra lokaler. Vi finns ju på 5 orter numera. Varje dag får jag höra om någon som har träffat någon ny människa som har lett till någonting nytt. Eller att vi får nya medlemmar in som ingen vet vem de är på orten. Och det skapar nya möten, nya relationer, nya nätverk och nya affärer hela tiden. Och det märker vi, att vi har till exempel i Åre så har vi en mängd personer som har valt att flytta till Åre just för att vår verksamhet finns där. För det finns en stans att landa. Och vi brukar prata om en soft landing för nya företag som etablerar sig eller de som flyttar till en ort. Att du kommer in här och redan dag ett så har du en varm hand. Du kanske är ensam på ditt företag eller driver ett eget företag, men du har kollegor från dag ett på en ny ort. Det tar ganska lång tid att komma hem till någon på middag liksom via skola, dagis och annat. Men här har du en kompisar från dag ett.
Har du testat, har du benchmarkat kontaktetableringstiden i de där kanalerna då, via er, nu busar jag med det, Peter, eller via dagis eller via skola, och liksom, vilken time to market har man i respektive kanal?
Ja, men jag skulle nog tro att på alla de här andra kanalerna som finns när man flyttar hit sig, låt säga med familj, då blir det mycket så här artighetshälsningar och annat. Men här, eftersom vi arrangerar så mycket olika typer av frukostevent, after works och annat, så om det inte sker naturligt av en fika eller en lunch som man styr upp, eller att man bara hejar på någon som man pratar lite grann med, så har vi after work typ varannan vecka minst. Och då brukar det lossna. Så att det går ganska fort. Det gör det faktiskt.
Jag tänkte på det du sa där, Mats, apropå det, vad Helene på Microsoft pratar om och även många andra just kring den här liksom partnermodellen. Den ursprungliga, den bild jag har är att från början liksom, det var frilansare, det var liksom startups. Men tittar man också, även då man tänker de mer etablerade, traditionella bolagen som börjar hitta till de här inte bara er miljö utan till de här liksom coworking-miljöerna. Känner ni det här skiftet och hur stort är det?
När vi startade så pratade vi om att vi ville få hit typ någon enhet på något större företag eller myndighet som sitter ibland.
Ja.
Och vi tjatade på större företag att förstå att välja oss som kontors arbetsplatsleverantör istället för ett fastighetsbolag, så löser vi allt åt er med korta avtalstider och all inclusive. Och då fick vi sälja och försöka övertyga och skapa marknaden. Jag kan säga att för 2-3 år sedan fattade jag ingen vad vi höll på med, och nu är det snarare så att nu får vi förfrågningar dagligen om, från större företag som frågar, kan vi leverera en helhetskontorslösning till dem i norra Sverige? Mm. Det är allt från företag vi aldrig trodde skulle gå den vägen till sådana som vi trodde var lågt hängande frukter för några år sedan, som nu börjar fatta vad vi håller på med. Så jag skulle säga att när ni började podda så var ni kanske före trenden i norra Sverige. När vi började med coworking var före trenden i norra Sverige, och nu börjar marknaden, vi har plöjt marknad och nu börjar den komma. Så att det är kul, men typiska kunden är ofta en sån här fråga man får. Man pratar mycket om coworking som gig-ekonomin och att det är egenföretagare, småföretagare som sitter med miljöerna. Och det är ju liksom en del av det hela. Jag skulle säga att man också pratar om skalbara tillväxtbolag och startups och annat som växer kraftigt, att det är liksom tillfällig lösning. Mm. Jag skulle snarare säga att det är en permanent lösning för företag som inte vill hålla på med kontor.
Nej. Det har ju för mig, jag gillar ju, det vet jag du också gillar, Mats, liksom as a service-modellen. Alltså hur städer eller fastighetsbolag kan liksom applicera en mer liksom tjänstebaserad modell som är mer då liksom anpassad för hur vi funkar och hur vi jobbar, och framförallt liksom ur ett cirkulärt perspektiv, att vi faktiskt är sparsamma med liksom,
ja, men så är det ju, och det är också det att vi, som de större har gjort, större aktörerna inom det vi håller på med, det är att vi syr ihop olika orter med varandra. Något som ingen har gjort i norra Sverige förut, om man tittar på det offentliga.
Nej.
Med projektekonomin som råder, med knivskarpa gränser mellan län eller kommuner, och att man inte liksom samarbetar riktigt. Här kan du vara medlem hos oss och ha tillgång till i dagsläget 5 orter då, och sitta och jobba från, ta möten på, delta i nätverksaktiviteter, och det är ju liksom ingen annan som erbjuder det idag.
Jag tänker, om vi drar den där alltså service-idén lite vidare. Jag ska langa lite kontext. Jag gjorde en prognos, en spetsig prognos, och sa att om man inte är fullständigt anpassad till en as a service baserad ekonomi 2025, då får man inte vara med. Det är ju sjukt spetsigt. Det innebär ju att man ska både köpa och sälja kapacitetsbaserat, just för att kunna klara av hög och låg, alltså hög flexibilitet i vardagen. Så baserat på den prognosen, kan det vara så, Petter, tror du att om något år, då kommer de att börja prata med dig, vi skulle vilja köpa intellectual value as a service av dig, och en delmängd av det är det fysiska kontoret, och kanske ett av flera koncept. Kan det liksom, kan det utvecklas åt det hållet?
Det är ju redan där egentligen, fast vi inte tar betalt för det. Kanske inte precis den delen, men ta ett exempel startup-företag som vi hjälper väldigt frikostigt med kapitalanskaffning, skaffa nya kunder, hitta nya leverantörer, bygga nätverk. Allting handlar väldigt mycket om i det vi gör, det är att bygga nätverket och dela med oss av det ekosystemet vi har byggt upp under alla år. Jag har jobbat i det jag har, och vi andra delägare och vår personal och alla som sitter i de här miljöerna. Det handlar väldigt mycket om att dela och hjälpa varandra. Det är en slags delningsekonomi. Och jag tror att det där kommer om 2025, som du säger, då kommer growth as a service. Då kommer vi vara färdigutvecklade med den, och jag kanske är ett vandrande growth as a service erbjudande, bara jag. Jag har hållit på med det egentligen hela livet, fast aldrig kunnat ta betalt. Och nu egentligen så vi attraherar företag och individer till våra lokaler, för de vet att är de nära oss så kommer det gå bra för dem. Jag har haft några partners till oss som har sagt att vill vara med och vara en del av det du bygger och ni bygger, därför att vi vet att det kommer gå bra för er och bra för dig, och då vill vi vara med, för då kommer det gå bra för oss. Så liksom det är redan där. Sen är det så här, nu får vi betalt i form av att människor köper medlemskap eller partnerskap till oss, och de får arbetsplatser, lite mötesrum och något event. Men ger det några år, då kommer det vara mycket mer spot on. Att, ja, men vi vill att du ska hjälpa oss att träffa 10 nya kunder.
Kanske, ja.
Eller vi vill att du ska hjälpa oss att få bli inbjuden till gäst i Kjellander Björks podd. Mm. Mm. Så att det kommer vara mycket sån här, man kommer kunna få betalt för det som man idag gör gratis i nätverken på ett annat sätt.
Men det, jag tänker att det är ju också en sån här klassisk värdekedjastigning, så att som diskussionen om miljöerna och kontrakten där, de är avklarade snabbt, och de fina extra värdena, det blir ju det andra som man tappar in i.
Och det är det som från början, man måste ge väldigt mycket när man plöjer marknaden och skapar något nytt. Då får man bjuda på väldigt mycket på toppen som vi sen hittar då affärsmodellen för.
Yes.
Vi har ju ett antal idéer i tidiga skeden som vi liksom idag inte har några intäkter på. Vi bjuder på det. Mm. Vi måste göra det, men sen tror jag att när det här är en standardprodukt, till exempel som på mataffären, ska det alltid finnas mjölk på hyllan. Finns inte mjölk så blir det går liksom inte. Nej. För aldrig. Startar mjölk och det. Bananer, det måste du alltid ha. Liksom. Och så klar vid kassan. Ja. Har du inte det, då är det bara stänga. Liksom.
Ja.
Och då, det är samma sak för oss. Vi måste alltid ha lediga skrivbord och arbetsplatser.
Mm.
Och det är så här, det är helt rent och snyggt, det ska finnas. Och när vi har det och vi har en bra omsättning, vi har full snurr på verksamheterna, då är det vad vi kan leverera för mer värden därutöver. Och det kommer vi kunna ta betalt för.
Vad, om man tittar då på liksom hela coworking-konceptet som ändå har funnits ett liksom ganska bra tag nu. Om vi liksom blickar ut, vad tycker du är det, liksom det mest spännande som händer inom den utvecklingen?
Ja, jag skulle säga att det finns ju antitrender också. Det vill säga att folk som var med och startade coworking tidigt. Coworking är ju egentligen bara moderna kontorshotell. Mm. Det är rent krasst. Sen går det ju att argumentera för och nackdelar och varför skillnader så. Men det är egentligen något som har funnits länge, att man delar arbetsplats med andra. Sen så är det ju olika inriktningar på coworking, och vissa gör branschanpassat, vissa som vi gör mycket innehåll, eventaktiviteter. Det finns lite olika inriktningar då.
Mm.
Några antitrender är ju att de som har startat coworking tidigt i några av världens största städer, de har stängt ner sina fysiska miljöer och gått över till att köra helt digitala miljöer.
Yep.
Okay. Så där är ju liksom en antitrend, och jag tror att det är ungefär som trenden mot e-handel.
Mm.
Att först fysiska butiker, sen kommer de som rena e-handlare, och ser man då att men var bara e-handlare, bara e-handel och inte ha någon fysisk miljö, ja, det är inte helt klockrent, utan man måste hitta den perfekta mixen av analogt digitalt.
Mm.
Och där tror jag att det är det som håller på att ske, att framtiden så har vi en analog digital miljö där vi erbjuder både analoga möten, digitala möten i våra lokaler, och kunna även jobba på vart man vill i världen, men via våra digitala verktyg sömlös mot våra fysiska miljöer. Jag tror också, typ som ni gör poddinspelning nu, vi ska kunna sitta på tre olika orter i poddrum som vi har.
Mm.
Eller någon sitter hemma, någon sitter på ytterligare något ställe, och så har vi kvalitetssäkrat ljud, kvalitetssäkrad podd helt enkelt i våra olika miljöer eller våra digitala system. Allt från det till att vi har butiker som vill, business to business verksamheter, butiker som vill driva analog digital affär via våra platser. För de vet att där är mycket människor i omlopp som är en köpstark målgrupp. Så vi ser ju nya...
Det blir marknadsplats liksom.
Det blir som en marknadsplats. Mm. För vi driver trafik till lokaler. Tänk en vanligt kontor. Era egna kontor. Hur mycket externa möten har ni på en vecka?
Mm.
Och hur många återkommande? Samma människor. Det är inte så många unika besökare på ett år på ett vanligt kontor. Medan i en sån här miljö så har vi extremt många unika besökare.
Mm.
Det är mer liknande en butik liksom, än ett kontor.
Mm.
Vilket gör att det blir attraktivt att finnas i den miljön om man vill förmedla ett budskap.
Väldigt spännande. Jag får många tankar när du pratar här. Som en är ju den ena som du nämner om antitrenden. Det skulle ju också kunna ses som en klassisk värdekedjeförflyttning. Alltså att det där är liksom lite grann endgamet som vi sitter och pratar om nu. Att det blir så uppenbart det där andra värdet som uppstår ur ens verksamhet, så man lägger ner det som var core business. Sen finns det ju flera vägar fram där. Antingen att göra hybriden som jag tycker du pratar om då, kopplingen mellan analog och digital, som jag personligen kanske tycker är mer spännande. Vi ska fortfarande verka i ett fysiskt universum liksom.
Mm, mm.
Men vi vill ha värdet från digital. Så det är en tanke. Den andra är att jag vet om man tänker sig att man ska experimentera med den här teknologiska utvecklingen framåt, och då tänker jag på Internet of Things, om vi ska prata ett tekniskt koncept, eller där vi ska sy ihop den fysiska och den digitala världen. Mm. Ni kanske är en av de aktörerna som har bäst position på att göra det, givet det du säger. Mm. Hur funkar er innovation där?
Jo, alltså jag skulle säga att vi är väldigt mycket analog idag. Mm. Vi har otroligt många tankar och idéer på hur vi ska kunna vara mer digital. Mm. Hands-on. Men än så länge så är det av alla våra kunder och alla våra partners och de samarbetspartners som kan titta på tekniska lösningar med, så finns det för många olika programspråk. Det finns för många olika tekniska lösningar.
Yep.
Det är typ som att vi kan facetimea med varandra i flerpartssamtal, eller vi kan köra via Teams eller Google Hangout eller vad det nu är. Men om vi ska göra över flera organisationers gränser med säkerhetssystem och andra typer av lösningar, så finns det liksom inte en universal modell. Nej. Och samma sak är med Internet of Things eller mäta saker lokaler, koppla ihop sensorer med. Mm. Vi kan skapa ett system som gör att våra miljöer kan prata med varandra och fungera bra ihop. Men kanske inte alla kunder kan hantera dem.
Nej.
Så att vi, då behöver vi gå in på att vi till exempel, nu sitter ni med en PC och en Mac. Mm. Jag själv kör Mac. Mm. Och bara en sån grej att det finns olika operativsystem och olika för- och nackdelar. Och det gör att när kunderna kommer till våra miljöer, så är det alla möjliga typer av features som vi... Om vi väljer en miljö att bygga det för, så funkar det inte för den andra användaren. Så att vi står stampa och funderar på om vi ska bygga något själv eller applicera någon plattform, och vilken och hur. Mm. Så det där är liksom en utmaning i sig. Men jag skulle säga den viktigaste drivkraften där, det är hur användar vad används. Och där skulle jag säga att fortfarande analoga mötet slår allting annat.
Absolut.
Människor drivs till människor, och man gillar teknik. Vissa av dem gillar att lära sig teknik, men de allra flesta, de vill bara att det ska funka.
Färdigt.
Så länge det inte finns liksom en stickkontakt man stoppar väggen, så funkar det, lyser lampan. Då är det ingen mening att investera i det.
Nej.
Vi sitter i en poddstudio här nu då, som vi investerar pengar i, och den funkar bra för sådana som er, som kan hantera den. Mm. Men kommer någon som aldrig poddar förut, då kräver det liksom en liten uppstart, onboarding. Mm. Och den finns inte betalningsintresse för. Så det slutar med att de som poddar idag, de lär sig av, det är en sån här nätverk som man hjälper varandra att komma igång. Mm. Lite så. Och teknik är jättebra, men om inte människor vill lära sig, eller om det inte är tillräckligt lätt, då kommer det inte användas.
Men där tänker jag att det är ju en rolig utmaning att ta med sig in i framtiden då. För det jag hör då, det är att jag tycker att ni inväntar någon form av mognad. Att systemkomponenterna ska lira bättre med varandra, så att ni kan börja komma till det som ska bli värde då. Alltså på något sätt.
Ja, det är väl det. Men det är samma sak som med coworking uttaget. Det var ju jättestort utomlands innan de kom till Sverige, och sen innan de kom till Norrland. Och fortfarande vet knappt folk kommer att prata om. Så det handlar ju liksom om att hitta marknadstajmingen när man...
Absolut.
Det finns jätteavancerade tekniska lösningar som jag skulle vara magisk att införa, men det blir för stort gap mellan vart mognadsgraden digitalt är och vad som går att göra. Mm. Så där är det ju som ni har ju koll på, ni intervjuar mycket folk kring de här frågorna, att det gäller att försöka hitta tajmingen. Mm. Så att man, och den är inte lätt.
Nej. Framåt där, vi är ju liksom väldigt intresserade om vi tittar mot framtiden och framtidens inte minst framtiden för jobben, eller i det här läget liksom framtidens arbetsplats. Mm. Vad är det i oss människor, vilka behov är det hos människor som gör att det här ändå på något vis är attraktivt, utöver liksom att också få vara en sån här häftig liksom agil nomad som
gillar begreppet där,
vara på en sån här liksom arbetsplats. Hur ser du kring liksom människans behov kring liksom hur vi vill arbeta och vara, och vad tror du framtiden kommer att spela här?
Ja, men jag tror att det finns två saker som driver trenden mot att det här kommer funka även i väldigt små norrländska städer eller städer uttaget i Sverige. Och den ena grejen är Maslows behovshierarki, som säkert de flesta känner till. Mm. Och då kan man titta på vad människor har för behov. Mm. Och en stor och viktig del, det är att kontakt med andra människor, närhet.
Absolut.
Här till exempel så folk kramas dagligen för att man är goda vänner, eller man ser att någon behöver liksom en cheer up eller något sånt där. Så att det är den ena delen, att människor dras till människor. Mm. Och där så så kommer det vara så att de miljöerna ser annorlunda ut i framtiden. Våra miljöer kommer gå från helt öppna miljöer till mer, du kan ha office in office, alltså att ni kan ha ett eget kontor innanför vårt skal, där ni gör helt i egen personal, ni kan ha egna mötesrum, allting. Men när ni kommer ut ur det kontor, då är ni inne i vår miljö. Precis som det ser ut på Epicenter eller andra större ställen. Så att det kommer komma till norra Sverige också. Vilket gör att då passar ju fler kunder än bara den enskilda individen. Så det är väl den där största trenden, att människor dras till människor. Det kommer vi aldrig komma ifrån. Behovshierarkin liksom. Den kommer motverka att företag har egna kontor där det är få människor som jobbar. Man kanske inte är bästa kompis med alla man jobbar med, men om man är i en sån här miljö, då hittar man alltid någon man kan hänga med och liksom få närheten av. Det är väl den ena.
Jag gillar det. Jag tänker med några andra spaningar som har gjorts av gäster här på podden är ju att vi kan äntra en era av empati. Och det låter ju clearly som att det är ert koncept här också.
Absolut, men vi har väldigt tydliga medlemsavtal. Vi har inget hyresavtal, där vi säger att vi har inga hyresgäster som hyr lokaler med besittningsskydd på sina kontor och annat, utan det är medlemsavtal där vi har medlemsvillkor och policies som man signar på. Och där är det ska vara öppet, inkluderande, tillåtande, man får göra saker fel och det är inga, det är som på vilken arbetsplats som helst, men det är etik och moral, och vi har de som inte sköter sig inom normala sunda värderingar, de kan åka ut på dagen. Och vi följer upp det, vi har haft personer som vi har fått liksom bett lämna för att det funkar inte, utan här hjälper vi varandra, här är man schysst med varandra. Är det någon som har osund affärsetik eller moral, då åker man ut och behöver inte göra någon stor grej av det, men det passar inte hos oss, utan här jobbar vi med innehållet, med människorna och inte med intäkter på kvadratmeter.
Nej. Ser du någon, om vi liksom håller oss kvar i framtiden, ser du mer typ av, liksom lite nyfiken kring så här specialisering? Jag såg någon så här coworking space för seniorer. Kommer vi ha en sån i Norrland? Eller
ja, man har alltid pratat om att samla gelikar, samla om vi har ett för PR-kommunikation, vi har ett för industri.
Podworking space.
Ja, exakt. Det kan ju finnas vad som helst. Jag tror ju att det kommer alltid finnas kluster av människor som gillar att vara tillsammans, som sätter sig tillsammans och så. Det brukar nästan alltid, de exempel jag har sett och tittat på, inte bara i Sverige utan utomlands, så slutar det alltid med att man går ihop några företag som gillar att hänga med varandra. Och så startar man ett sånt här ställe och så svävar ut och så är man borta från varför. Man satt bredvid varandra för man gillar varandra, inte för att man ville driva ett coworking-ställe.
Nej.
Så det slutar alltid med liksom kaos. Så att jag tror att man ska hålla sin core business. Vår core business, det är ju att driva de fysiska miljöerna och skapa innehållet, inte att vara en reklambyrå eller göra liksom sälja möbler eller någonting fast vi skulle kunna göra, utan då är det istället så att de som vi köper möbler, de kan få jobba från vår lokal och sälja sina möbler och ha demo i vår lokal. Men vi kommer inte bli agent och sälja deras möbler, utan vi tillhandahåller mötesplatsen och den delen och svar på politikers svar nu nästan, men alltså så här seniorer, det kan mycket väl komma, men jag tror nog snarare att då finns det ju PRO och ålderdomshem och sånt för liksom de riktigt seniora. Det finns plattformar för dem, men jag skulle säga att nätverk som BNI, marknadsförening, vad finns Rotary, gamla tillbaka sånt, alla såna här nätverk och mötesplatser och medlemsnätverk. Jag tror att alla de kommer vilja ha en fysisk plats att verka ifrån. Det finns ju, vissa har ju det redan idag, vissa har inte det.
Nej.
Och jag tror att det vi ska vara och den här platsen har för funktion i framtiden, det är ju vara den fysiska platsen som man möts på, där du har de här nätverksfunktionerna dagligen, hela tiden, när du vill. Det finns utanför dörren när du vill, det är bara att gå ut, så har du tryckt på knappen. Vill du vara själv och jobba och typ spela in en podd, då går du och stänger en dörr och så är du själv. Så att jag ser det som att du har nätverk 24/7, det är av och på, du bestämmer själv när du aktiverar.
Vi är ju någon form av framtidspodd, så om du kikar på en bild där 2030, vad är det som finns med i den där bilden för dig?
Jag skulle säga att vi har en
hur snabbt wifi kommer ni ha?
Ja, exakt. Det finns inte wifi, utan alla är uppkopplade direkt. Alla, vi kommer inte tillhandahålla internet. Det kommer alla ha inbyggt i typ handleden.
Nej, men det är en ganska bra
skapning. Typ så. Nej, men jag tror så här att vår core business i de fysiska miljöerna, det kommer vara office as a service. och det kommer finnas olika nivåer av det, men grundservice, att du har din arbetsplats, dina möten och dina dagliga rutiner. Det är allt från att käka frukost, lunch och middag inom våra väggar, till att träna, till att sova till exempel. Vi kommer kunna ha det kommer sväva ut från bara office, utan det kommer vara det som du vill ha nära ditt office, kring nära känslor. Det blir nästan som hushållsnära tjänster, att typ de grejerna du vill ha nära jobbet, det kommer, antingen kommer vi driva själva i egen regi, eller så kommer det vara företag som ligger i anslutning till oss eller innanför våra skal. Så det är den ena. Offices och service kommer nog utvecklas väldigt mycket. Och jag tror att det kommer bli så att vi driftar hela kvarter i slutändan. Mm. Faciliterar liksom, vi är skiktet mellan fastighetsägaren och kunden och skapar innehållet i hela kvarter, hela stadsdelen. Det är den ena. Sen tror jag den andra, som vi var inne på lite förut, growth as a service. Alltså jag tror att den här office as a service, det är en analog produkt med digitala hjälpmedel. Den tror jag kommer liksom, det kan ta massa vägar. Men sen tror jag de här andra delarna med affärsängeldelar, och det som vi brinner väldigt mycket för, det är att skapa rätt förutsättningar för människor att lyckas. Mm. Men det de vill där de vill. Och för att göra det, då måste du vara beredd att hjälpa och ta risken åt avseende. Mm. Och risk kan ju vara på olika sätt. Man kan ta risk i form av att lägga tid på saker och ting, eller lägga pengar. Och ibland är det en kombination, ibland är det ena eller andra. Och där är någonting som jag tror att det där kommer formaliseras än tydligare i framtiden. Ni har säkert berört det i något avsnitt med i form av personaloptioner eller hur man kan dela ägande i en ny delningsekonomi. Så jag tror att det kommer vara mycket lättare att ha fler delägare i en verksamhet och fler som delar på resultatet av vad som uppstår i någonting, än det krångliga svenska systemet vi har nu med aktier och aktieägaravtal och all juridik som är. Så någon enklare typ delningsekonomi plattform där man kan ta del av, om jag hjälper er med er business och ni lyckas med någonting, istället för att vi ska hålla på och skriva krångliga avtal, så finns det liksom färdiga nycklar färdiga koncept för nycklar hur vi delar på eventuellt det som uppstår.
Det tror jag också. Det är en jättebra tanke där.
Tror det liksom egentligen så här, LinkedIn med betalfilter. Ja. Alla dörrar är öppna åt dig, alla jag hjälper dig med. Nu släppte jag den affärsten. LinkedIn är inte på han direkt.
Men nej, men det ord och visitkort, affärsidéer och visitkort ska man tydligen sprida. Då katalyserar det snarare en bra ekonomi, och så tar du en del av den.
Ta en katt på alla idéer som jag slängt in.
Temat för konferensen, intelligens. Ja. Vad är intelligens enligt dig?
Oj, bra fråga. Jag skulle säga att förmågan att sätta saker i ett sammanhang och dra slutsatser. Det är liksom det. Sen finns det olika nivåer av det, och olika nivåer av intelligens såklart, och minden stannar där.
Det är ett intelligent svar, tycker jag.
Det finns ju väldigt någon smarting sa mängden böcker som skrivs om vad intelligens är står i paritet till hur väl vi har definierat det. Right. Så det finns väldigt många böcker som beskriver vad intelligens är, alltså är vi inte överens.
Nej,
alltså,
så är det.
Sista frågan som alla gäster får på podden, Petter, ingen press nu. Hur stor är digitaliseringen?
Ja, jag vet vad han har fått för svar tidigare. Så att, men jag skulle säga att den är hela tiden överallt. Den är allt och ingenting. Den är så stor man vill att den ska vara, så liten som man vill att den ska vara. Den är upp till var en att förhålla sig till. Men jag skulle säga att den är ingenting annat än alla andra förändringar som sker runt omkring i samhället. Så det är bara att förhålla sig till den och inse att förändring är konstant. Så digitaliseringen, som beroende på hur man definierar den då, den är konstant. Den har alltid funnits. Förut var det effektivisering, sen blev det maskininlärning, och sen ska man då smarta och i allt hela liksom. Så digitalisering, den är konstant och den kommer finnas igen.
Bra svar. Det var nog det mest om. Ja, nu
jävlar.
All bases covered. Jättekul att snacka med dig på podden, Petter. Och lycka till också när du föreläser.
Tack, det kan behövas.